Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotexten idag är första årgångens evangelium från Johannes evangeliets tredje kapitel. Egentligen är texten de 15 första verserna. Men eftersom fortsättningen från den 16:e versen är predikotext på annandag pingst, som vi numera tyvärr inte firar, så läser jag också den versen med lilla bibeln. Och vi läser, lyssnar till predikotexten i Jesu namn. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommit från Gud. Ingen kan göra sådana tecken du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: Jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa: Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: Jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste bli födda på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör suset, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Nikodemus frågade: Hur kan det gå till? Jesus svarade: Du är Israels lärare. Förstår du inte det här? Jag säger dig sanningen. Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi sett, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom han som kommit ner från himlen, människosonen som är i himlen. Och på samma sätt som Mose upphöjde ormen i öknen, måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ni känner ju den här texten mycket väl och märkte kanske att jag inte läste den version som finns i den tryckta folkbibeln, utan jag läste den från Svenska folkbibelns proöversättning av Johannes evangeliet. Och det som mest märks som skiljer är att amen har ersatts med det som det egentligen betyder på svenska, nämligen jag säger dig sanningen. Det här är sanning. Och Jesus inskärper det flera gånger i den här texten. Berättelsen om hur Nikodemus kommer till Jesus innehåller en djup undervisning om de centrala frågorna för vår tro. Johannes fortsätter i sitt evangelium att gå på djupet. Och man kan säga att den undervisningen inleds här. Det här som hände, det berättas inte i andra evangelier. Och det inträffade i samband med det första påskbesöket i Jerusalem som omtalas i det andra kapitlet. Åtminstone kan man dra den slutsatsen utan att det står någon tidsangivelse just här. Vi kan sammanfatta textens undervisning i två satser. Den treenige ger liv genom dopet. Och det andra, den treenige ger liv genom ordet om den korsfäste. Nikodemus var medlem i Stora rådet, men han hade ett annat sinnelag än de flesta andra. Han var med när Jesus begravdes och satsade en förmögenhet i välluktande salvor. Men han var inte redo att följa Jesus öppet. Han kommer om natten. Men han har viktiga frågor att ställa. Och säkert påverkar den undervisning som ger honom väldigt mycket. I början ger Nikodemus ett erkännande åt Jesus att han kommer från Gud. Ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Men Jesus tar inte fasta på det här direkt, utan han går in på frågan hur en människa kan se Guds rike och komma in i Guds rike. Vi ska alltså som första punkt gå in på den treenige ger liv genom dopet. Det är det som Jesus börjar med. Texten är en djupgående undervisning om människans situation sådan som hon är utan ny födelse. Och det är också en fin undervisning om vad dopet ger. 3 år senare instiftade Jesus dopet och nämnde uttryckligen att det ska ske i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Att göra något i någons namn betyder att vara i förbindelse med och att ha tillgång till allt vad detta namn förmedlar och innehåller. Att bli döpt i den treeniges namn är att få del av allt det som han erbjuder. En full gemenskap med alla 3 personerna. Vi blir i dopet Guds barn. Då tänker vi på att vi blir barn till Fadern och får säga far till Gud. I dopet blir vi klädda på ett personligt sätt i den rättfärdighet som Jesus har vunnit för hela världen. I den dräkten kan vi frimodigt stå inför Gud, även om alla djävulens makter skulle anklaga oss för att inte vara värdiga på grund av att vi är syndare. För våra synder är övertäckta med Jesu rättfärdighet. Och därför kan ingen anklagelse nå oss. I dopet föds vi för det tredje på nytt genom den helige ande. Det är särskilt den aspekten som kommer fram i samtalet med Nikodemus och som vi ska se närmare på. Då apostlarna predikar och döper, som vi läser om i apostlagärningarna, används ofta formuleringen att bli döpt i Jesu namn eller döpt i Jesu Kristi namn. Är det då ett annat dop? Jesus sa ju, döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Nej, det är samma dop. Men när man använder formuleringen att bli döpt i Herrens, Jesu Kristi namn, så tänker man särskilt på det som Jesus ger oss när han går in i sin överste prästerliga uppgift, sin ställföreträdande uppgift för att lida och dö för våra synder. Och sen också att han ger oss del i sin segerrika uppståndelse. För det är ju det, hans död och uppståndelse, som apostlarna predikade först och främst av allt. Och att få del av detta är att få det som Jesus ger i sitt namn. Paulus utlägger det här med dopet, hur dopet ger oss förening med Jesu död och uppståndelse i Romarbrevets 6:e kapitel. Där säger han att vi i dopet har blivit begravda med Jesus och att vi i honom har uppstått till ett nytt liv. I dopet växer vi rent av samman med Jesus, så att vi är tillsammans med honom på korset. Och där dör vi från våra synder tillsammans med honom. Då han dog för världens synder, så är vi som döptes in i gemenskapen med honom, med honom, dör från våra synder, så att synden inte längre kan anklaga oss. Och när han uppstod, då uppstod också vi för att leva ett liv i hans gemenskap. Jesus ger Nikodemus en konkret undervisning om vad nyfödelsen är och varför den är nödvändig. Det förstår inte Nikodemus, inte åtminstone i första hand. För han tänker på födelsen i konkreta termer. Att på nytt födas igen, kan det betyda att vi måste gå in i vår moders liv och igen födas på ett fysiskt sätt. Så här tänker Nikodemus. Och i synnerhet, hur går det här till när jag är stor, när jag är gammal? Kanske min mor inte längre lever. Hur ska det gå till? Nu hade han inte förstått vad nyfödelsen i denna andliga mening är. Jesus måste förnya, inskärpa det för honom, och han förebrår honom också att han inte förstår det här. Född på nytt kan också översättas född ovanifrån, född av Gud. Då vi föds på det naturliga sättet föds vi av vår mor. När vi föds ovanifrån är det Gud som föder oss. Det här förklarar Jesus genom att en gång till understryka hur det sker, genom vatten och ande. Han avser alltså dopet tydligt, som han också säger i Markus 16. Den som tror och blir döpt, han ska bli frälst. Det här uttrycket har ju ibland använts för att påstå att först måste alltid tron komma och sedan kommer dopet. Men här hör orden ihop, den troende och döpte. Den som är troende lever i sin tro i gemenskap med Gud, och som är döpt och lever i sitt dop, den ska bli frälst. Det är ett tillstånd som den som är frälst befinner sig i. Han lever i trons gemenskap då han lever i dopet. Dopet är en ingång till den rätta gemenskapen med Gud. Och tron är att hålla fast vid den gemenskapen. För att få del av välsignelsen av det här behöver vi fortsätta att leva i denna gemenskap. Så som Jesus säger i Johannes 15 så många gånger, förbli i mig. Det är ju en annan text också på trefaldighetssöndagen. Förbli i mig. Ni kan inte leva utan att få saft från stammen, från vinträdet. I Markus 16 finns också den andra sidan av saken uttalad på ett oerhört skarpt sätt. Den som inte tror ska bli fördömd. Fördömelsen, helvetet, är en verklighet som vi inte kan förneka. Den blir verklighet på den yttersta dagen för den som inte har Jesus som sköld, som sin rättfärdighet. Jesus säger också med skärpa i vår text, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Varför inte? Jo, för att den som är född kroppsligt har fötts med synd. Det som är fött av köttet är kött. Det här uttrycket utsäger det naturliga förhållandet till Gud. Kött och blod kan inte ärva Guds rike. Köttet är ett uttryck för vår onda natur som vi har med oss ända från födelsen. Som kung David säger i psalm 50. Ja, med skuld är jag född och med synd blev jag till i min moders liv. Det här är också en ny översättning. Med skuld är jag född, med synd blev jag till i min moders liv. Vi står här inför en obeveklig sanning. Ingen naturlig människa kan komma in i Guds rike. Hon måste födas på nytt. Är det då så att dopet är nödvändigt för frälsning? De som inte menar så, de har försökt omtolka det här stället att bli födda av vatten och ande. De menar att vattnet är en symbol för anden. Så att i själva verket så står det här, den som inte blir född av anden och ande. Så står det ju inte. Det finns ingen orsak att ersätta det konkreta vattnet med någon symbolik här. Vi vet ju att dopet alltid skedde i vatten. Så var det med proselytdopet som då judarna tog in hedningar in i judendomen. Så var det när Johannes döpte vid Jordan och Jesu lärjungar döpte med vatten. Så var det när de kristna döptes. Det var alltid frågan om vatten. Det hör till Jesu instiftelse. Ibland diskuterar man flitigt och upprört hur det ska gå med dem som inte har haft möjlighet att bli döpta. Det ska vi inte spekulera i. Låt Gud sköta det som inte är uppenbarat. Men vi ska sköta det som vi är ålagda. Och vi är ålagda att döpa. Också de små barn som föds av kristna föräldrar. Och som föräldrarna vill föra in i gemenskapen med frälsaren. För att få del av treenighetens välsignelser. Lika viktigt är det då också att vi undervisar om vad dopet ger och grundar sig på. Det gör Jesus i fortsättningen av texten väldigt klart. Och då ska vi stanna lite inför det andra, den andra satsen. Den treenige ger liv genom ordet om den korsfäste. Jesus tar en händelse från Gamla testamentet som utgångspunkt för det som han vill undervisa om sin uppgift. Han hänvisar till kopparormen i öknen som berättas i fjärde Mosebok 21. Den här berättelsen kände Nikodemus mycket väl till och alla judar. Israels barn hade vandrat länge i öknen, men de kom ihåg Egyptens köttgrytor. Och när de tyckte att de fick dålig mat så då knotade mot Mose. Varför fick vi inte stanna i Egypten? Varför måste vi äta så här eländig mat? Men de knotade därmed också mot Gud. Och Gud sände giftiga ormar som kom och stack många och de dog. Så kom folket till Mose och bad att han skulle be till Herren att ta bort de här giftiga ormarna. Säkerligen hade de försökt kämpa mot den på många sätt, men utan att lyckas. Mose bad till Herren, och så svarade Herren på ett märkligt sätt. Gör en orm av koppar och sätt upp den på en stång. Då ska var och en som ser på denna kopparorm bli vid liv. Mycket märkligt, och kanske rent av löjligt, tyckte säkert en del. Det var ju orimligt, naturligtvis var det det. För ett mänskligt förnuft fanns där ingen logik. Det enda sättet som man tänker på när man blir angripen av ormar är naturligtvis att bekämpa dem. Och om det finns något serum, något motgift som kan hjälpa en att överleva, så försöker man ta in det. Men nu ska man titta bort från ormarna, bort från sin egen kamp, se på en kopparorm som hänger på en stång. Och såg man på den, då blev man helad. Då slapp man ormarna och blev frisk från sitt ormbett. Så där undervisar Bibeln hur man blir frälst. Genom att inte arbeta själv. Genom att inte själv tro att man ska lyckas bli kvitt synderna. Utan genom att se på människosonen som måste hängas på ett kors. På samma sätt som ormen skulle hängas upp i öknen skulle människosonen hängas upp. I stor skam och vanära. I stort lidande, det yttersta lidande människor har hittat på. För att vi som är fast, fångar i våra synder, skulle bli frälsta genom att se på honom. De som litade på ordet fann att de blev friska. Samma sak gäller idag. Lita på ordet om den korsfäste. Han måste hängas på korset och dö för att världen skulle få liv. Avstå från din egen kamp med synden. Se på Jesus. Han är den enda som kan ge liv. Så samverkar de tre personerna i gudomen för att frälsa oss, som inte har någon möjlighet till oss själva att komma in i Guds gemenskap. Fadern älskar den fallna världen. Han älskar oss och ser att vi utan hjälp är förlorade. så sänder han sin son till oss för att frälsa oss. Han lever rent och heligt som den enda människa som har levt på jorden. Och så blir han straffad för mänsklighetens synd. Och nu kommer anden med budet genom ordet om den korsfäste. Tro på honom och du har evigt liv. Därför så är det ju så fint att få läsa den sista versen, den 16:e. Så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förlorad utan ha evigt liv. Den naturliga människan vill alltid göra något själv. Därför var den naturliga frågan till Jesus, vad ska jag göra för att få evigt liv? Om vi kommer med den frågan till Jesus ska vi vara beredda på att Jesus ställer hårda krav. För den som vill förtjäna sin salighet måste nämligen vara fullkomlig. Därför gav Jesus en gång ett svar till en rik person som frågade just på det sättet. Sälj allt vad du har och ge åt de fattiga. Kom sedan och följ mig. Mannen kunde inte. Han hade väntat sig att få höra det utmärkt om han fortsätter att lyda buden. Men Jesus tillspetsade lagens ord så att han blev svarslös. Han blev skyldig. När Jesus kommer på det sättet så vill han att vi ska se bort ifrån oss själva. På samma sätt som när ordet om kopparormen göd. Titta inte på ormarna, titta inte på dig själv och din egen förmåga. Se på kopparormen. Se på människosonen som lider på korset. Det måste en annan rättfärdighet för att täcka de blodröda synder som vi bär på sedan födelsen. Och den rättfärdigheten får vi genom dopet och tron. Då vårt samvete anklagar oss får vi vända tillbaka till det faktum att vi är döpta. Och den som inte är döpt och som har väckts till liv genom ordet behöver bli döpt. När vi är döpta har vi blivit klädda i Jesu rättfärdighet och därmed är vi skyddade från allt ormagift som kan tänkas, från den eviga fördömelsen. Men samtidigt ska vi komma ihåg att vi är sammanvuxna med Jesus till en uppståndelse som hans. Vi lever inte längre för oss själva utan vi lever för honom. Därmed ska vi leva för våra medmänniskor, för det är genom dem som Jesus vill bli betjänad. Vi kommer nu in i trefaldighetstiden och då ska vi tala mycket om de sakerna. Det går tillbaka på det som Jesus och Fadern och Sonen har gjort för oss. Och så undervisar han oss om hur vi ska leva det liv som han har gett oss, som han har kallat oss till. Hur vi ska växa med säden på åkern. Hur vi ska fostras för att på olika sätt leva ett sådant liv som blir till nytta för våra medmänniskor. Och som ger Gud äran för allt. Till det har vi ingen egen kraft, men den treenige förser oss med allt vi behöver, för kraften fullkomnas i svaghet. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan. Så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det vara begynnelsen, nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen.